Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Stölden av kungens klocka. Jag heter Marcus Morey Haldin.
Basically, it was a nightmare at the time.
People buy from auction houses thinking, well, if it's at an auction house, it's okay. But that's not true.
I said, yeah. He said, oh, that's the watch from the Liveris Cameron. That's been missing for a long time. That must be that watch.
Avsnitt 4. Mr. Moore.
You're going to have it with a microphone.
It's a podcast, so I'm recording the conversation we're having. So I'm come with a microphone.
Oh, well, look, I didn't know it was a microphone or anything. It's the whole performance, isn't it?
Äntligen ska vi träffa mannen som en gång startade den här historien. Den brittiska antikhandlaren vi kallar Mr. Moore, som ringde till Livrustkammaren i slutet av 90-talet och försökte sälja tillbaka Karl XII:s klocka, som försvann under stöldturnén på svenska museer 30 år tidigare. Det är det som är lite märkligt med den här historien. Vem är det som ringer till ett museum och erbjuder sig att sälja något som redan tillhör museet? Det låter inte riktigt lagligt. Mr. Moore har länge velat om han ska vara med eller inte. Han har en son som är advokat och som absolut inte vill att han ska vara med. Vi hörde Mr. Moore för några avsnitt sen.
But because of the circumstances, I just want to forget about it. To me, I mean, I've got nothing to gain, nothing to lose, nothing to gain. It's a no-brainer, you know. It's, all I do is get myself into trouble.
Men han gick till sist med på att träffas ändå. Den sista privatpersonen som någonsin ägde Karl XII:s klocka och mannen som knyter samman cirkeln mellan Livrustkammaren, tjuven och Martin Kiener. Men först så ska vi träffa en person som spelat en avgörande roll i historien om Karl XII:s klocka och som är själva orsaken till att den till slut hamnade i händerna på Mr. Moore. En person med expertkunskaper som kunde sätta stopp för en affär som hade kunnat bli värd miljoner. Vi tar tåget till North Devon, en liten stad cirka 2 timmar sydväst om London.
Well, I'm David Thompson and I studied clock and watchmaking at Hackney Technical College back in the 1970s.
David Thompson har varit chef över världens främsta klocksamling. Det vill säga den man hittar på The British Museum.
And we always say that horology, this business of clocks and watches, is a disease. And you catch it, and there's no cure for it. We have in the house about 30 clocks, but not a lot. I don't collect clocks. It's not something I do. I might have a passion for them, but I don't need to own them in that way.
But you do collect something.
Well, we collect ceramics, we collect glass, but our major collection is, strangely, is bottle openers. We have about 3,500 bottle openers, and we're hoping soon to open a museum in the basement, one of the rooms.
David Thompson är ny på jobbet när han hör talas om att Karl XII:s klocka är till salu.
In 1996, I'd just taken over as the head of the small section we were. We were only 4 people, but I'd just taken over. We were just going through an ordinary day of work, and I had a phone call, and I answered the phone and said, "Hello, British Museum, how can we help you?" And It was my dear old friend Tina Miller, who I'd known. She was the watch expert at Sotheby's, and I'd known her for years. And she said, "Hello, David." She said, "I'm calling from Geneva, and I wonder if you can help me."
Vi har hört om den här händelsen tidigare. Året är 1996 och den schweiziske antikhandlaren Martin Kiener har precis fått händerna på klockan efter att den hittats bakom lönnväggen i ett dödsbo utanför Zürich. Han försöker sälja klockan vidare direkt med hjälp av auktionshuset Sotheby's. Men Sotheby's är ett stort internationellt auktionshus och de har experter. Tina Miller är dessutom, enligt David, väldigt skicklig på just klockor, och hon anar att något inte stämmer med det unika fickuret med den svenska vapenskölden på locket.
I have a watch in front of me here and it looks rather special. It's very large diameter. It's not what you call an ordinary pocket watch. And it dates from probably about 1700, something like that. And in the middle of the back there is an enameled shield of the King of Sweden's arms. "Oh, that's really interesting," I said. "That's ringing some bells with me." And she said, "Yes, and the maker's name on the movement is Bellet." And in fact, thinking back to it, my colleague Jeremy Evans was standing near me and he said, "Oh, Bellet, and you said royal arms and enamel and shields." I said, "Yeah." He said, "Oh, that's the watch from the Liverist Cameron. That's been missing for a long time. That must be that watch."
Tina Miller visste vilka hon skulle rådfråga när det kom till klockor. På bara någon minut kunde Thomson med kollegor identifiera klockan som den som stulits från Livrustkammaren nästan 30 år tidigare.
And I said, "Tina, if it's the one we think it is, then it should be in the Livrustkammaren in Stockholm." She had it there on the desk in front of her while she was talking to me, so she could describe it in detail. And my colleague Jeremy knew it because, interestingly, he is one of the great scholars of the most famous English clock and watchmaker, Thomas Tompion, who was around in that period. Coincidentally, in the Liverustkammaren, there is a Tompion watch, a very fine Tompion watch. And the Liverustkammaren published a small booklet on two watches in the royal collections, the Bellet watch and the Tompion. And of course, Jeremy knew it because it was the Tompion he knew all about because he was very interested in that. But he knew that other watch was in this book and we got it off the shelves and said, "Oh yeah, that must be the one."
Thomsons kollega var expert på en klockmakare som heter Tompion. Han visste därför att Livrustkammaren hade haft en Tompion-klocka, och eftersom han läst på om den kände han också till att museet även stoltserade med Karl den XII:s magnifika klocka. Tina Millers onda aning var bekräftad och Kieners klocka togs ner från auktionen tack vare David Thomson och hans kollegor på British Museum. Vi ska tillbaka till 90-talet snart igen, men nu när vi sitter med en av världens främsta kännare av klockor måste vi också fråga vad han anser om själva klockan som står i centrum för hela den här serien.
Yeah, this is a spectacular piece of work. It really is. And there can't be two. I think if there were another one, it would surely have been known about because it is such a stunning piece of work. So this, I think, has to be a unique piece. And the king, for whatever reason, would have commissioned this and said, "I want this to represent..." It sort of represents his power, doesn't it? It's got his shield as the main shield on the back with the sword, the lions and the crowned lions and so on as the supporters. And he's saying, "This is me. And this is what I govern. All these provinces here, this demonstrates not only my wealth..." Because that's the other thing. This is saying, "I'm a very rich man," but it's also a political message. "I'm a powerful monarch, and this is my kingdom. And you can see just how much I actually command."
Budskapet är tydligt. Jag är en mäktig konung. En exklusiv klocka var då, precis som nu, en kraftfull statussymbol bland de rika och mäktiga.
It is a remarkable piece of work. And that case was done by one of the top people
Om någon som levt sitt liv mitt i ett ständigt flöde av och samtal om antika klockor blir så här exalterad av vår klocka, ja, då råder ingen tvekan om att den är något alldeles speciellt.
Again, this is a special commission because this inscription around the balance clock is not something you find on any watch. That has to have been made specially for this watch. Charles XII, live, flourish and triumph. Yeah, wonderful.
Karl den XII, må han leva, blomstra och triumfera. Vi har hört det förut, den siliga inskriptionen i det glimrande guldet. Men dags att slita ögonen från klockan och gå tillbaka till Martin Kiener. Han som försöker sälja klockan till Sotheby's. Efter att Sotheby's försöket har misslyckats så vänder han sig till Antiquorium, specialister på att sälja dyrbara klockor. De blir så imponerade av Karl den XII:s klocka att man satsar stort på att lyfta fram den i den tunga auktionskatalogen på 500 sidor. Den är en av 7 klockor på omslaget, och om man bläddrar så hittar man ett 5 sidor långt avsnitt om klockan där Karolinekungen Karl den XII:s största framgångar beskrivs i en fördjupad text intill en målning av kungen själv.
And we opened it up and there with sort of 5 pages was this Bellet watch for sale.
Utropspriset är 200 till 300 000 schweizerfranc. Det motsvarade ungefär 1-1,5 miljoner kronor i dåtidens svenska penningvärde. Martin Kiener hade även efter kommission kunnat tjäna en rejäl slant på affären med tanke på att han köpt klockan för mindre än 40 000 kronor. Men även andra gången som Kiener försöker sälja klockan så tar det stopp. Och även där är David Thompson inblandad.
And we thought, well, that can't be right. They must know that it's stolen. One of us, I can't remember who, but one of us contacted Antiquorum and said, you do realize this is, you know, the one from the Livre scammer. Thinking back to it, that it was actually John Leopold, who was the retired senior curator then, who phoned Niels Treholt, because he knew Niels. He'd been to visit him in the Livre scammer, and so he knew him personally. And I think we said, John, it might be an idea. Can you call Niels Treholt in Stockholm and tell him that the watch has turned up in Geneva?
Alltså, David Thompson såg och kände igen klockan i Antiquoriums katalog. Hans kollega ringde Niels Treholt på Livrustkammaren, och Niels ringde till Antiquorium som tog ner klockan från försäljning. Och som vi har hört, till sist inser Martin Kiener att det blir svårt att sälja den unika klockan via stora offentliga auktioner. Treholt och Livrustkammaren vill inte köpa tillbaka den. Och det är då som den brittiska antikhandlaren Mr. Moore kliver in i Martin Kieners charmiga butik i Zürich och köper klockan på stående fot. Och nu, en sådär 25 år senare, ska vi få träffa honom.
Du lyssnar på en nådjodokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas 3 ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Linda Karlsson, en av alla som jobbat med den här serien, släpps in i Mr. Moores butikslokal av hans sekreterare. Här finns ingen av den ombonade skärmen som fanns i Mr. Keeners butik. Montrarna längs med långsidorna är tomma. Själv är Mr. Moore ute och rastar sina hundar och hon får sätta sig själv i ett litet slitet träbord som är placerat mitt i rummet. Och så kommer han. Han har på sig en grå tunn och lite nopprig tröja, en formlös krage från en ljusrosa pikétröja skymtar fram. Han är en liten man med stark röst och två labradoodles. En av dem lägger sitt mjuka huvud i Lindas knä. I samma stund blir hon bjuden på vatten i en silverbägare från 1500-talet. Men precis när intervjun ska dra igång så kommer sekreteraren tillbaka, bärandes på en trådlös telefon.
Sorry, it's free.
Hello?
Det är Mr. Moores son som har ringt. Advokaten. Han är arg.
Yes.
Och han vill prata med Linda.
Hang on.
Som utan att berätta det har sin bandspelare påslagen under hela besöket.
Hello, Linda Carlson.
Hi.
Hi. No, I didn't. We had decided to meet at this time.
Sonen vill inte att vi ska prata med Mr. Moore och han säger du dök upp helt oväntat. Men Linda och Mr. Moore har ju bestämt träff.
I don't want to be difficult, but because my son's a lawyer, he knows journalists and he's told me all about it. Not you, in general.
Yeah.
And then you know you kind of want to they do it. I mean I don't my name was if I got my name mentioned. I would sue whoever you're working for.
Okay, but the thing
you
is...
You better tell them that. I mean that. I would do that.
De hotar med att stämma oss på produktionsbolaget som gör den här serien. Och de upprepar ständigt att sonen, advokaten, minsann anlitats i rättsfall rörande det brittiska kungahuset. Så det är därför vi har förvrängt Mr. Moores röst. Och därför vi inte använder hans riktiga namn. Men trots allt så fortsätter samtalet mellan Linda och Mr. Moore och plötsligt så är stämningen förändrad. Och hon tar fram bilder på Karl den XII:s klocka.
Here.
And this is
a pamphlet made by Nils Dreiholt.
I mean, this is my watch. Basically, it was a nightmare at the time. That's why my son's annoyed. I've never wanted to do things.
Yeah.
Det som hände då var en mardröm och det är därför sonen är irriterad, säger han. Men han minns saker och Mr. Moore vill prata. Det är tydligt. Det visar sig att han haft kontakt med Martin Keener och vet att han är med i dokumentären. Han verkar inte ha något emot Linda. Men sonens hot om juridiska konsekvenser gör att vi aldrig får hela historien. Och hans eget perspektiv på hur och varför Mr. Moore försökte sälja klockan till Livrustkammaren. Vi kommer alltså inte längre med Mr. Moore. Men Karl den XII:s klocka är ju bara ett av många stulna konstföremål som ursprungliga ägare på olika sätt försöker få hem. Och för att försöka förstå vilken roll polis, museer och antikhandlare har i den här världen av svart, vit och grå konsthandel så ska vi prata med en av världens främsta experter på ämnet.
Hello.
Linda.
Yes.
Chris.
Nice to meet you.
Nice to meet you.
På ett Italian Garden Café i norra delen av Hyde Park träffar vi advokat Chris Marinello. Han är jurist med inriktning på handel med stulen konst och antikviteter. Och han har grundat ett företag som hjälper klienter att få tillbaka värdefulla föremål.
My name is Chris Marinello. I am the CEO of Art Recovery International.
And what does that mean to someone who does not know what you do?
Well, I am a lawyer by trade, but our organization specializes in recovering stolen and looted works of art. And resolving complex title disputes over fine art.
Art Recovery International har alltså specialiserat sig på att ta stulen konst, även sånt som tagits i samband med krig, och ge tillbaka det till de ursprungliga ägarna. För världen lider inte brist på stulen konst. Och ibland så kan man läsa om olika tvister i media. Det kan handla om stora institutioner som lämnar tillbaka statyer till före detta kolonier. Eller det kan röra sig om tavlor som stulits av nazister under andra världskriget. Som man kan läsa om i till exempel Anders Rydells bok Plundrarna. Som också finns som dokumentär som går att lyssna på hos Nodio. Chris Marinello vet mycket om hur människor kan reagera när de blir konfronterade med att äga eller sälja stulna antikviteter eller konst.
When people say no, sometimes we're dealing with the thief, or sometimes we're dealing with somebody who's connected with the thief, a fence they call it, and someone who knowingly buys stolen objects at a low price from the thieves and then tries to move them on. Or we're dealing with somebody who's just obstinate, obnoxious, rich, stubborn, and feels that, you know, we are taking something away from them that they're entitled to, but they don't know the law. In most cases, the law is on our side with respect to stolen objects like this.
Och det är precis därför vi träffas här ute på ett café istället för på Marinellos kontor.
Since we've been handling a lot of art fraud cases, we have found that we've made a lot of people unhappy. Some have gone to prison, some have monetary judgments against them, some are facing court dates. So we thought it was a good idea to meet in public places and avoid offices at all costs.
Chris Marinello har faktiskt varit direkt involverad i en historia som rörde ett av de museer som vi hört om i den här historien. Skokloster slott. Det rörde sig om ett astrolabium från 1590. Det vill säga en nästan 400 år gammal stjärndator som kom tillbaka till samlingarna efter att ha stulits och hamnat i Italien. Marinello och hans team var säkra på att italienaren köpt föremålet i god tro. Astrolabiet var värt omkring $750,000. Men enligt Marinello så har stulen konst inte något ekonomiskt värde. Åtminstone inte på den vita marknaden.
As a stolen astrolab, it had no value because the possessor, the collector, who had hoped to sell it, could not. No auction house would touch it. No reputable dealer or collector would buy the piece knowing that it came from Skokloster and in an illicit fashion.
Och det är här Marinello och hans kollegor på Art Recovery kommer in som en slags mellanhand.
We're sort of in between, you know, law enforcement and the people who possess stolen artwork. We can help them with the problem. They can't sell it in the open market at legitimate venues. They have a problem that needs to be solved. If they get caught trafficking stolen property, they could be charged even if they weren't connected with the original theft. So we help them solve this problem by taking the hot artwork off their hands, keeping them anonymous and returning the artwork to the rightful owner.
Man vill att samlaren som råkat få tag på någonting som stulits ska bli av med det utan att förlora ansiktet. Och att de rättmätiga ägarna, privatpersoner eller museer, ska få tillbaka det som en gång stulits. Men då gäller det att antikhandlarna gör sin läxa, sin research om föremålens ursprung. Vi kommer in på historien om Karl den XII:s klocka och hur den schweiziska Kiener köpt klockan på auktion, fått veta från Sotheby's att den var stulen och sen gått tillbaka till auktionshuset för att få veta mer om vad som faktiskt hänt. Chris Marinello applåderar Mr. Kieners jakt på fakta i den situationen.
Well, this is a fantastic thing that this person is doing. They may be under no obligation to do that. I mean, people buy from auction houses thinking, well, if it's at an auction house, it's okay. But that's not true. You know, years ago, people would say, oh, I bought it at Sotheby's or Christie's. You know, it's got to be clean. Well, you know, they make a lot of mistakes. These art historians that are working for these auction houses, they're doing hundreds of thousands of objects, you know, in every sale. So, you know, it's not surprising that they miss things.
Vi ber också Chris Marinello förklara vad han tror är anledningen till att Martin Keener kan prata med oss om sina affärer, medan Mr. Moore vill vara anonym. En förklaring kan vara att de är baserade i olika länder med olika lagstiftningar.
Dealing with the law is difficult because there are some countries that are civil law countries and others that are common law based countries. UK and the US are common law based countries. Stronger protections for the original victim, whereas in civil law countries like Italy and France and Germany, you can acquire legal title to something that has been stolen if you bought it at an auction not knowing that it was stolen.
So that means that the person here in London who bought the watch from Switzerland is not in the same position as the guy in Switzerland.
Yeah, I mean, we fully expect people to do the right thing. You know, when they're in possession of something that's stolen, we expect them to return it.
Och det spelar ingen roll hur du fick tag på ett föremål. Om du försöker sälja tillbaka det till ett museum så kan det ses som utpressning. Och kanske är det det som Mr. Moores son är orolig för.
You know, that's why we ask people to come to us, because a lot of these people are just plain stupid the way they go about doing it. They are extorting the museum. You may have legally acquired it in good faith under the law of a particular jurisdiction, but then if you call the museum back and say, I'm not going to give it back to you unless you pay me a certain amount of money, you could be accused of extorting that museum.
Men intervjun med Chris Marinello ger oss en nyckel till Mr. Moores starka oro och varför han till sist bestämt sig för att inte vara med i programmet. Enligt en ny internationell lag så är preskriptionstiden för antikvitetsbrott av den här typen 30 år. Och det har ju faktiskt inte gått 30 år sedan Mr. Moore försökte sälja klockan. Och enligt Marinello så kan det alltså vara samma sak som utpressning att ringa Livrustkammaren och kräva pengar för deras egen klocka. Men vi får anta att allt beror på exakt hur det gick till. I nästa avsnitt ska vi gå tillbaka till början och titta närmare på samtalet till Barbara Bushell. För till skillnad från när Livrustkammaren tackade nej till Keener så var det här samtalet inte slutet på en historia utan början på en kamp för att få tillbaka klockan en gång för alla.
Han hade en byrå som var också väldigt aggressiv och hotfull.
Och han blev väldigt upprörd över det, kommer jag ihåg. Och det är klart, då var klockan på sätt och vis värdelös för honom.
Du har lyssnat på Stölden av kungens klocka, en produktion för Nådio av Monopol Media. Vi som gjort avsnittet är Linda Karlsson, Emiliano Strauss och jag, Marcus Morey Haldin. Mixen gjordes av Kristoffer Krok.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.